Ja, här börjar föreläsning 8 då. Som det står här, digitala medietekniker för ljus, bild och ljud. Nu kan vi börja och titta lite grann på det här med ljus. Och för att förklara det, att det finns våglängder, finns det både inom ljus och ljud. Om man letar efter det så ser det lite olika ut i olika böcker. Men man kan säga cirka, det är därför jag har skrivit cirka, 400-800 nanometer. Och en utav nano, det är 10^-9. Så det är alltså inte millimeter vi håller på att fiffla med. Och det är inte 10^-6, det är inte mikrometer. Utan det är 10^-9 nanometer. Vilket jag har kommit ganska starkt senaste årtiondet. Och man pratar även om nanoteknik, som är ett område som kanske har lite dålig klang idag, men som har kommit med några ganska fantastiska nya saker. Jo, och det står lite olika man tittar i böcker som rör fotografi och när det gäller fysik. Men varför man ändå måste skriva cirka, det är att våra ögon hos den enskilda människan har lite enskild variation. Till exempel hur långt man ser åt det röda hållet med långa våglängder, eller även åt andra hållet. Och det är därför att vissa människor, speciellt män, är cirka 10% rödgrön färgblinda. Så att man ser olika bra i de här. Vilket ju är en förklaring till, senare när vi ska titta på lite grann hur olika färger fungerar tillsammans. Det här gamla snacket om att smaken är olika, vilket vi väl alla har upptäckt. Men från ena hållet, eller om vi går det mänskliga tittfönstret då, som nu står ibland. Det är det synliga ljuset som ligger i mitten där då. Och sen ultraviolett. Det börjar ju med det solens ljud, det vi blir solbrända av. Och sen så går vi ännu längre så får vi ju gammastrålning och en del otrevliga saker. Och varför ljuset är inte passar människan när vi kommer ner på väldigt korta våglängder, det är ju att ju kortare våglängd, desto högre energiinnehåll i ljuset. Så att då blir det så hög energi i ljuset så att det kan vara skadligt för människan. Men där börjar det i alla fall, 390-430 runt, med violett, blått, grönt, gult och rött. Och sen på, i förlängningen till rött, då kommer ju infrarött, som vi använder till exempel i fjärrkontroller och dataöverföring och olika saker. Det som kan vara lite intressant att komma ihåg här, till de bilder vi ska titta på senare. Föregående föreläsare tog med sig laserpekaren och sa trevlig helg och gick hem. Så jag har ingenting att peka med idag. Men jag får väl säga lite tydligare vad jag ska peka på här. Det är att om ni ser mellan grönt och rött så ligger gult. Och så är det fördelat. Och det här är ju också, inte 1600-tal men 1700-tal, det här är Isaac Newton. När han satt och tittade på hur ljusfrekvenserna sprider sig. Ni kommer ihåg det där att gult ligger mellan grönt och rött. Så ska vi återkomma till det om en stund. Vi kan ju redan titta på här. Det här är färgcirkeln. Den har väl mer betydelse om man går en konstnärlig utbildning eller en fotoskola. Och att de här grundfärgerna som man bryter upp, och det är verkligen för att titta på den vanligaste färgmodellen i datorn, hur den jobbar. Det är de första tre färgerna, red, green and blue, som bildar RGB-modellen. Och det är väldigt lätt på svenska, för det blir ju rött, grönt och blått. Det blir RGB även på svenska. Och det vi kan se där då, det är ju att, kom ihåg från förra bilden, att gult ligger faktiskt mitt emellan grönt och rött. Precis som i våglängdsfördelningen. De färger som ligger emellan rött, grönt och blått, det är på engelska då, yellow, magenta och cyan. yellow, gult säger vi på svenska, men magenta och cyan använder vi ganska mycket. Magenta är alltså en blandning mellan blått och rött, och cyan är en blandning mellan gult, blått och grönt.
Om man till exempel ska jobba och göra bilder i ett fotolab, så är det här någonting man måste lära sig.
Ett annat begrepp här då, komplementfärger. För när vi håller på och blandar ljus på det här sättet, så är det så att två färger som ligger mitt emot varandra. Vi kan ju ta de svenska färgerna här, gult och blått.
Så om man blandar lika delar fullt med gult och blått, så får man vitt ljus. Och då kallas de komplementfärger.
Samma gäller grönt, magenta och rött och cyan.
Och om man tittar i designböcker, så tar man ju ofta upp det här, därför att komplementfärgerna tillsammans ger ett lite skrikigt intryck. Vi tycker väl inte det om blått och gult, därför att vi är svenskar och lite kanske nöjda med våra färger. Men man ska akta sig för att blanda många komplementfärger på samma hemsida till exempel. Vi ska återkomma till det. Vi ska börja med några olika färgmodeller här. Och just den här RGB, som vi nu kan förstå lite grann bakgrunden till. Och då är det att de här grundfärgerna, rött, grönt och blått, att utifrån tre grundfärger, nu är det så här enkla saker, enkla fungerande saker, det är det som datorn tycker om. Det kan man använda till att digitalisera och att skriva mjukvara utifrån. Men det är inte bara, eller varför man fick den här idén, det är att RGB-modellen, det är ett sätt att härma ögat. Hur vi alltså, kanske människokroppens mest fantastiska organ, tycker jag personligen. Att vi har alltså färgkänsliga tappar i näthinnan. Och det är de som RGB-modellen härmar. Varför ögat är bättre än digitalkameror, det är att vi har även stavar som registrerar ljusstyrkan. Och de är känsligare. Stavarna reagerar på mindre ljus än tapparna. Tapparna fungerar bra när vi har tydligt ljus. Det är där jag har sådana här uttryck som i mörkret är alla katter grå. Att då de stavar som bara registrerar gråtoner, då är det de som jobbar. Eller om man är ute på natten när det är väldigt lite belysning. Men den här RGB-modellen då, nu har inte ögat exakt rött, grönt och blått, utan det är tre andra färgkombinationer. Men det är samma princip, att de här tre värdena läses av separat och adderas och skapar, bygger upp färger. Och så gör vi för många saker. Datorskärmarna jobbar så till exempel. Scanners, digitalkameror. Det kommer nog lite mer exemplifieringar om en stund. Men jag börjar med den här RGB, för att när det gäller digitala saker, och då håller vi på just med ljus. Vi blandar ljus. Och det är inte samma sak som när man var liten och fick gå på lekskola och blanda färger, vattenfärger. För att reglerna för hur man blandar färger som man målar med, de är lite annorlunda. Vi ska återkomma till det där med gult, för det är det som kan kännas lite obekvämt, speciellt för den som är van att blanda färger. Det här med vattenfärger finns också lite grann. Smink, då har vi just de här cyan, magenta, yellow, och K ska jag återkomma till. Men det är tryckpressar, för tryckprocesser och tryckpressar. Varför man behöver två stycken, det är ju då att ljus fungerar på ett sätt, och sen så när man trycker med färger på ett annat sätt. Och det som är mycket av hantverksskickligheten om man ska jobba med det här, det är hur man då alltså från den digitala världen, RGB eller någon annan modell, ska kunna omvandla den färginformation man har till fungerande smykmodell utan att det blir för mycket felaktigheter. De överensstämmer inte riktigt. Och vi ska titta lite på det också. Om någon bild senare här. Grundskillnaden är alltså att det här RGB, det är en additiv färgmodell. Varför den är det? Det är därför att alla färger byggs upp genom att man adderar rött, grönt och blått. Man plussar olika värden av de här tre grundfärgerna, rött, grönt och blått. Smyk. Och jag kanske måste ta också, kan vara bra att veta, att om man tar alla tre där, rött, grönt och blått, så tar man fullt värde på alla tre, då får man vitt ljus. Så att full addition av alla grundkomponenterna ger vitt ljus. Smyk är precis tvärtom. Smyk är alltså en subtraktiv färgblandning. Då utgår man från vitt och sen så minskar med de olika färgtonerna. Så de är varandras motsatser på några sätt. Sen har vi en annan, HSB. Och den kan ju vara lite svår att ta till sig här i Sverige, för att det är inte en bostadsrättsförening, utan det är en engelsk akronym som står för Hue, Saturation och Brightness. Och om man till exempel programmerar i Java, då finns både RGB och HSB, så man kan skriva kod och omvandla mellan de här modellerna. Och HSB här är lite intressant, för att om vi ska titta på olika komprimeringsmetoder senare, så är HSB, det är den modell som ligger bakom hur man komprimerar JPEG-bilder. Då använder man HSB-modellen. Den tredje bokstaven kan ibland ha det kan vara ett L eller någon annan bokstav, men B är det vanligaste, och då står de för, H står för Hue, som betyder alltså färgton. Saturation står för färgmättnad. Hur mycket must är det i färgen? Är den mycket uppblandad med vit? Är det, vad ska jag säga, en blaskig färg, eller är den mättad? Och den sista, brightness, det är hur ljus färgen är. Hur den går mellan mörkt och ljust. Och genom att dela upp i de tre beståndsdelarna, då kan man lura ögat, vilket vad man gör när man komprimerar JPEG-bilder. Det ska vi ta lite senare. Vi ska titta lite mer på den här RGB. Det är den absolut bästa att lära sig först, därför att den finns även inom fysiken används den, eller det är därifrån den kommer, för det kommer från Newtons färglära. Och att den är standard för datorskärmar, för scanners. I HTML, när ni gör era färgangivelser, jag vet inte hur mycket ni, när ni gjorde hemsidorna, satt ni och tittade på vad ni skulle ha för färger då, eller tog ni vad det blev? Ja, för då är det ju alltså, jag kan ta ett exempel. Där jobbar man med hexadecimala siffror, som man går upp till, efter 9 så går man vidare med A, B, C, D, E, F också. Vad blir det här för färg? Ja. Och varför det?
Ja, då har vi tagit maximalt värde av alla färger.
Ja. För att i HTML:s värld, då är alltså 255 är maximalt. Och det skriver man hexadecimalt med FF. Att det här då är rött, grönt och blått. Hur skriver man svart då enligt den här modellen?
Kan man lista ut det?
Vad säger du där uppe?
0, 0, 0, 0, 0, 0.
Ja visst, för att svart i RGB-modellen, det är frånvaron av ljus. Standard i JavaScript, standard i Java, eller en av färgmodellerna i Java, det är inte standard i Java, för där, det finns flera. Och vill man titta på det här i praktiken och byta mellan de här, Photoshop finns ju här på DCS, i DCS datorsalar. Det är väl en av de få bidrag jag har kommit med här, att det ska ligga på alla datorer Photoshop, så man kan hålla på med bilder. Men då kan man, när man går in och tittar på hur man blandar, när man hämtar färger i Photoshop, då kan man se färgvärdena i RGB-modellen och även i smyk och i HSB då. Och varför Photoshop kostar så bedrövligt med pengar, en av förklaringarna, det är att konverteringen mellan RGB och smyk fungerar tillfredsställande. Det är det som är ett av problemen med de, en del av de billiga bildbehandlingsprogrammen. Ta någon mer då. Meningen med den här bilden är att man ska se när de blandar sig här. Men vi kan ta en grundfärg först. Om vi ska ta färgen blått. Har ni något tips? En klar ljus blå. Vilken av de här tre kanalerna kan vi prata om? Vilken av kanalerna är det som har högt värde om vi ska ha något som är blått? Ja visst. Man kan ha olika nyanser av blått. Det här är väldigt klar. Ljusblå. På 255 där. Det var ganska lätt. Om vi ska ha färgen magenta då. Ljus. Sådär rosa som fuchsia blommorna är. Hur gör man då? Jo, det är då man måste bara tänka lite grann på. Kan man göra så att man kan naturligtvis ha användning av en sån här, eller ännu mer kanske en färgcirkel. Men då sätter man .255 där på rött och blått och blandar dem två. Ja, nu börjar jag förstå principen. Då tar vi det svåraste och sen går jag vidare. Om ni kommer ihåg vad jag sa till första bilden, så är det jättelätt att svara. Hur fixar vi gult?
Grönt och rött.
En gång till.
Grönt och rött. Grönt och rött.
Det där låter bättre. Kan du motivera det också? Varför ska det vara grönt och rött?
Gult ligger ju mellan grönt och rött. Så då är det ju
de här. Det är det som är poängen. Det är det som är poängen. Det här känns inte intuitivt när man har målat med traditionella färger. Man kan även tänka på ett annat sätt också, att blått är komplementfärgen. Så att komplementfärgen ska absolut inte vara med. Men det här ger gult. För de som känner sig tvivlande, så öppna Photoshop och sitt på blanda färger genom att inte välja från en palett, utan att skriva in färgvärden i Photoshop. Och i mitten där av de där tre bokstäverna där det är vitt, då ska det symbolisera då att alla tillsammans ger just vitt. Lite grann samma sak om smykmodellen här också, att det svarta i mitten där, det ska illustrera då att om man drar ifrån samtliga tre de här, som tre färgfilter kan vi säga, så blir det svart. Och ja, precis som det står där, att vid färgblandning i tryck är utgångspunkten vitt papper och en ljuskälla som avger vitt ljus när man lyser på ett papper. Pappret reflekterar ljuskällans hela färgspektrum. Olika kulörer uppstår när delar av ljuskällans spektrum filtreras bort av de transparenta tryckfärgerna. Tekniken kallas subtraktiv färgblandning, SMY. Det där är taget ur en lärobok från Södertörns högskola. De hade glömt K-et där. Key color. Och det är så, eller det ska vara ett color med, nu är det amerikansk slagning på color, men det är det ofta i mjukvaran. Jo, därför att om man bara använder yellow, magenta och cyan, så är det svårt att återge vissa mörka toner. Det blir ingen must i bilderna. Så man har på tryckerierna en fjärde plåt som är en svart plåt för key color. Att man lägger i och får mer mustiga bilder. Det blir inte bra annars. Så det sista där, fjärde, är att det kan vara, vi kan jämföra med tapparna, eller stavarna som hjälper tapparna i ögat när vi tittar. Att vi har någonting som sköter om kontrollen av svärtan i bilden. Viktig grej som alla grafiker använder varje dag när de jobbar. Det där är lätt med färgmodellerna, för det är bara så. Svårt att säga något annat. Men såna här kurser finns det ju på DSV. Designkurser, det är jättepopulärt nu. Det är väl till och med designår i år. Frågan är om vi får för mycket design i år. Men då upptäcker man ju hur mycket olika uppfattningar det finns om vad som är vackert, funktionellt och så. Att färguppfattningen är ju individuell, helt klart. Det är därför folk bråkar om vilka kläder som är snygga och sånt. Bland annat. Om det finns några regler, det här med komplementfärger, att man undviker dem på samma sida, om det inte finns en klar anledning. En klar anledning, det skulle kunna vara att vi skulle tillsammans bygga en hemsida för svensk folkdans genom tiderna. Då skulle vi säkert någonstans bli sugen på att lägga in någonting som var blått och gult. Då har vi en motivering till att använda komplementfärger. Det finns fler tillfällen när man vill illustrera någonting genom att använda komplementfärger. Men om man inte har en anledning, att man undviker det. Det kan ju vara någon som tycker att det här är en feg design att göra så. Vilka är fega här då? Jo, de som tjänar mycket pengar är ofta fega. Microsoft. Titta i deras program, Office-paketet. De använder aldrig komplementfärger i grunddesignen av programmet samtidigt. För då retar man inte upp någon. Man kanske inte får några jättebra vänner heller, men ibland så kanske man tycker att det är viktigare att man inte stör människor. Den andra grundregeln är väl att undvika att blanda allt för många färger på samma sida, om det finns viktig information att läsa. Jag har ju några andra kurser här när man tittar mycket på hur man ska jobba med färger, och det är väl nästan alltid som det kommer in otroligt färgglada saker när man börjar, för det är väldigt roligt att göra saker. Men det som väl har blivit en succé även utanför vårt land, det var ju i alla fall väldigt poppis för några år sedan, det var ju Scandinavian design, att man använde ganska mycket gråtoner och blandar lite försiktigt med några färger. Men det där är ju, trenderna kommer och går. Men framförallt om man kanske ska, som vi gör här på DSV, om vi ibland i alla fall vill komma ut med något viktigt budskap, att texten faktiskt innehåller något viktigt och att man vill få folk att läsa, så kanske man inte ska ha så att det ser ut som ett fyrverkeri i bakgrunden, vilket jag fick in på en redovisningssida, någon som hade fotograferat nyårsraketer. Det kan störa lite grann. Sen finns det ju lite så här saker, att färgerna påverkas av omgivande färger, så att strecket, det övre där, det är exakt samma orangea ton från vänster till höger, och att det är i den kvadraten här exakt samma färgton. Varför man tycker att det skiljer lite grann är för att omgivningen är, och jag vet inte, här på den här sidan, om man tycker att det stör. Nu har vi nog lite hjälp av projektorn idag, att projektorn tonar ner och gör färgerna lite mjukare, lägger i lite grått. Men ni förstår att om jag skulle bygga på här nu med en ganska starkt röd färg och några flera gulgröna nyanser, vi kommer till liksom ett stadium när det börjar skrika lite grann.
Jag tittade på en hemsida för en schackklubb igår och där verkar medlemmarna tåla rätt mycket. Men titta på de riktigt bra hemsidorna, att man är lite försiktig med sådana saker. Ja, vi går tillbaka till, vi lämnar det här med tyck och smak, för det är så svårt. Vi tittar på hur bygger man upp bilder. Och då ska vi ta två huvudtyper av bilder. Den ena står beskriven här uppe då. Det är den punktuppbyggda bilden. Och om vi ska knyta an till vår diskussion om svengelska, så är det ju då att det begrepp som förekommer ganska mycket på svenska, det är ju då bitmap och bitmappade bilder, som egentligen borde heta i så fall pixelmappade eller pixmapped images. Vi tar den punktuppbyggda här. Och ta med den här bitmap. Varför det borde heta pixelmap? Det är, men det här bitmap, så var det i datorernas barndom. Det är därför det är kvar. Att varje bit, det står ju i början på kursboken här. Varje bit, den har två värden, 0 eller 1. Och när man började göra bilder, och det var bara svart eller vitt. Så att bilderna byggdes upp av pixlar så här. Som hade två värden. Det är en sorts människa som är här, tror mig. Och ögon också, om den är tomma. Nej, men så här då, så hade man att för varje pixel i hela bilden så fanns det två värden, 0 eller 1. 0 var svart och 1 var vitt. Så byggde man upp bilderna på det sättet. Men vill man ha färgbilder och fler nyanser i gråskalan, så måste man ha att man mappar pixlar och inte bitar. Så att varje pixel får, ja, det är det som är färgdjupet. Hur mycket ska man låta varje pixel ta i utrymme på datorn? Och då är det så att ju mer man låter varje pixel uppta på datorn, desto mer nyanserade färger får vi. Det var ju länge det här med om man har 8 bitar och man kan få 255 färger. Då kan man komma till GIF-bilder. Det är därför som GIF-bilder är speciellt bra för fotografier, för att vi kan inte få fram tillräckligt fina nyanser. Ja, men riktigt primitiva, då har vi bara en bit per pixel, då har vi bitmap. Men då får vi bara svart eller vitt. Men principen då, det är att hela bilden består just av information om hur bilden ska byggas upp. Pixel för pixel, rad för rad, hela bilden så. Klart att det tar plats. Så att det här som heter bildens färgdjup, eller color depth, det är att när man sen kunde lämna det här och fick 16 bitar för high color. Och då var det ju olika åsikter. Ska vi nöja oss här med 16 bitar och high color? Vi kan få 65 000 olika färger. Då tyckte vi en del, ja, det är alldeles för många. Tänk på oss som ska programmera. Det är mycket bättre med 256. Då kan vi styra varenda färgnyans direkt från koden. Men man gick ju på då till 24 eller 32 bitar, det som heter True Color. Och sen kom ju motreaktionen att då blev ju bilderna så stora. För det förstår ni att om det är alltså är 4 bitar eller 32, ja, det blir ju mycket större. Filstorlekarna blir mycket större. Så när man kommer upp till de här då, 24 eller 32 för True Color, ja, då börjar man ju titta på komprimeringsmodeller. För att jobbar man på ett tryckeri och sitter och jobbar med Photoshop, InDesign och så,
så då kan man ju ha bilder som är ja, en halv gigabyte. Det är ingen som mår dåligt av det. Man jobbar långsamt, noggrant, för det viktiga är slutresultatet. Ska man ha ett, det är inget bra exempel här, men ska man ha ett bokomslag till exempel som ska vara riktigt hög kvalitet, så jobbar man med väldigt stora bilder. Men vad det gav problem var ju på internet. De som sitter med en modemuppkoppling, det kan ju inte ha en bild som en halv gigabyte. Då tar det ju 4 dagar innan de får hem bilden. Men för tryckerier då, där man är väldigt noga och där slutresultatet är papper, för att när det ska tryckas på papper, då har man väldigt stora bilder att jobba med. Men det är inte helt utan problem där heller, att de här olika inramningarna som vi ser här, så är det ju så att den stora här, det är ögats, hela den här. Så att vårt öga är otroligt sinnrikt uppbyggt. Och hur vi kan anpassa oss mellan mörkt och ljust och kompensera, det klarar inte skärmar och skrivare så lätt. Så att skärmarna och skrivare, de har mindre färgrymder. Vi får inte plats med allting. Det är därför det är problem. Det ser inte bra ut för oss människor, därför att de får inte med alla toner. Om man ska trycka konstverk till exempel, så är det problem med bruna toner, ockra toner. Och sen det att om man sitter och jobbar på en dator, så ser det väldigt bra ut på skärmen. Och så skickar man till ett tryckeri och så stämmer det inte. Och då är det dels den här omvandlingen mellan RGB till smyk. Men ja, i grunden att bildskärmen kan återge fler färger än vad många skrivare kan göra. Och inte bara fler, utan att färgrymderna ligger lite olika placerade. Så på vissa områden är skrivaren bättre. Det brukar man kalla för färggamuter. Som är väl ett engelskt lånord också. Gamut. Och då kan man göra så här att vill man ha en perceptuell matchning, så gör man ganska ofta. Jo, det gör man så att man fifflar till det så att man det ser bra ut för ögat. Att man tar en liknande färgnyans som har samma ljushetsgrad. Det är så man gör i JPEG-bilder också, att ögat är mest känsligt för skillnaden mellan mörkt och ljust. Så man stannar på samma, det som heter brightness där, samma ljushetsgrad. Men man kan byta lite grann på själva färgnyansen. Men ibland så går inte det. För ibland så har man bestämt, när det är någonting väldigt viktigt, att en färg ska vara exakt rätt. Sen får de andra rätta sig efter. Och då har man en kolometrisk matchning. Så då får man ta den som ligger närmast i nyans, oavsett om det är lite annan ljushetsgrad på den. Men det där kan vi väl låta vara grafikernas problem. Vi ska väl titta på hur håller man på när man jobbar med hemsidor, datorer och så. Det här var en stor grej länge och det finns fortfarande med. Det här är en grej som hemsidutvecklare kan bråka lite grann om. Och när man jobbar får man ju lyda chefen som vanligt. Men går man några år tillbaka, så var det här jätteviktigt. Att det var också olika hur det såg ut på olika plattformar. På Unix, på Mac och på en PC. Så av de 256 grundfärgerna så valde man ut de 216. Som man kunde få se likadana ut på alla olika plattformar. Och man byggde hemsidor, för det var ju ett dilemma som var mycket större för 10 år sedan. Att man gjorde någonting på en Unix-dator. Man tyckte det såg jättefint ut. Och sen så fick man se det på en PC. Och så var det inte bra helt enkelt. Så ville man också ha mindre färger. Och att det skulle gå väldigt snabbt att ladda den här sidan. Om man bara tar de här 216 säkra färgerna. Det här kan ni också titta på i Photoshop. När ni väljer färger från paletten, så finns det en kryssruta där ni kan kryssa i Web Safe Colors, som det är som på engelska, som här i datasalen. Annars står det webbsäkra färger. En kryssruta. Då försvinner alla andra nyanser. Då har ni bara 216 nyanser kvar. Det där var mycket mer intressant när man hade grafikkort i datorerna som kunde visa 256 färger. Nu har grafikkorten blivit så otroligt mycket bättre de senaste åren. Men om man ska göra en sida för... vad hade de här? Jag tror det var Kazakstan, inget ont om dem, men man hade som ett exempel. Att de har äldre datorutrustning. Ja, då kan man behöva tänka på det här igen. Och... det är lite olika, som ofta handlar om vilken målgrupp man ska göra saker för. Men om man då jobbar med 24 bitars färgdjup så kan det se jättebra ut på om man har köpt en ny och fin dator själv. Men för andra människor som har lite sämre utrustning så kan det se sämre ut. Och det här är ett jättestort dilemma. Ofta får man göra kompromisser. Det ser inte riktigt bra ut någonstans. Men precis som i den här fega Microsoft-strategin, det är viktigare att man inte retar upp människor än att det ser fantastiskt bra ut för några. Vi kan ta en kvart, va?
Paus.